Extra nyhetsutsändning från TT. Tyska trupper överskred tidigt i morse de polska gränserna, både från Ostpreussen och det övriga Tyskland, samtidigt som tyska flygstyrkor riktade kraftiga bombanfall mot polska städer.
1 september 1939 berättade radion om andra världskrigets utbrott. Länge hade attacken mot Polen förberetts av det tyska militärkommandot, men hur kriget nu skulle gå visste ingen.
Statsminister Per Albin Hansson talar.
Medborgare, det förfärliga som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas ifrån har inträffat. Ett nytt stort krig har brutit ut.
Vetenskapsradion Historia idag handlar om hur krig planeras, varför historiska krig blev som de blev och hur dagens militärer och strateger lägger upp planer för vår egen tids och kanske för framtidens konflikter. Lars Eriksson Wolke är professor emeritus i militärhistoria vid Försvarshögskolan och aktuell med boken Att planera ett krig, hur de tänkte, hur det blev från Napoleons tid till vår egen. Och Urban Björstadius träffade honom för ett samtal om vad vi kan lära oss av historiens alla olika krig i vår egen tid. En bok som blivit skrämmande aktuell, tycker författaren.
Ja, och det är ju en orsak till att jag skrev den just nu. Visst är det på det viset. Sen samtidigt är det ju en tanke mer än att det är ju inte bara Ukraina, Gaza och andra konflikter som styr eller påverkar, utan den tanken är ju att den ska öka förståelsen för hur militära konflikter rent generellt förbereds och som krävs. Liksom.
Och historiskt så har ju vi i Sverige planerat många gånger för krig naturligtvis, inte minst under 1900-talet med två världskrig och senare ett kallt krig mellan stormakterna. Och nu är vi, som du säger, återigen i ett läge där vi måste liksom börja planera för att det faktiskt kan bli krig igen.
Dessvärre är det ju så. Samtidigt så någonstans så, nu är vi med en allians, då är det flera aktörer på samma sida. Sen tidigare var vi ju ensamma i någon mening. Samtidigt visste man ju då, eller trodde sig veta, ja, vem är fienden om det händer något? Ja, jo, men det var inte så svårt att räkna ut det. Och vad har han för vapensystem och sånt? Vad är det man kan riskera att möta? Sånt går ju också att räkna ut hyfsat, trodde man då. Ukraina har ju visat något annat då. Men man vet ju inte när han, om han kommer och när han kommer och var han kommer. Va? Det är ett antal osäkerheter. Va?
Och man brukar ju säga att vi bör lära av historien, men samtidigt, som du skriver också, inget krig är det andra likt. Alltså vilken betydelse har historien när man ska planera för ett eventuellt framtida krig?
Nästan alla militära och politiska planerare har ju tittat bakåt och sett på vilka krig, de senaste krigen, hur har de utkämpats, vad är det vi kan dra för slutsatser av det, är det här något som vi ska utveckla själva? Och sen har de flesta märkt att ja, men, det här är ju inte ett kalkerpapper, va? Utan mycket förändras. Och då är alternativet titta in i framtiden, titta i kristallkulan, försöka uppskatta tekniska förändringar, vad de kan få för effekt. Men allt det här, antingen att titta bakåt eller framåt, så är det ju osäkerhetsfaktorer. Du har inget färdigt facit. Men då måste man ju ändå komma ihåg att om man inte gör det här, försöker titta bakåt eller framåt, då har man ju inte planerat alls. Då har man inte minsta aning om vad som kan hända. Även om planerna slår fel så har man i alla fall tänkt igenom möjliga scenarier, förhållanden och sådana saker. Och det är naturligtvis viktigt i sig. Va?
Och för att sätta dagens situation i perspektiv lite grann. Alltså du skriver ju om att Sverige, vad blir det, krigsåret 1940-41 var det väl, satsade 63% av statsutgifterna på försvaret. Och det ska vi jämföra med de här, vad är det vi pratar om idag, 3,5%?
Ja, någonting sånt då. Och det var ju för att det var så otroligt bråttom. Man visste ju inte om det skulle hända något. Man visste ju inte hur länge det här liksom fönstret skulle vara öppet då. Samtidigt så upptäckte man ju ganska snabbt då att det blev ju ett fruktansvärt ekonomiskt slöseri. Det gäller ju alla organisationer som får mycket pengar, va? Att då börjar man ju spendera, va? Och kanske inte alltid på smartaste sättet. Men vi hade ju inte mycket att välja på.
Nej, och var det en effekt av att vi då inte hade planerat i tid? Att vi hade levt på hoppet?
Vi hade levt på hoppet. Och även om vi har 1925 års försvarsbeslut som var ett nedrustningsbeslut som minskade krigsorganisationen för både armén och framförallt även flottan. Man satsade på flygvapnet. Det var prioriterat. Luftvärnet var prioriterat. De första stridsvagnarna kom. Men allt var i för liten mängd. Och det är först med nytt försvarsbeslut 1936 som man börjar inse att det skorpar till sig nere på kontinenterna. Hitler sätter vid makten 3 år och man börjar ana att det här kanske inte alltid kommer att sluta bra. Va? Och då visar ju sig det att det tar en väldigt lång tid att rusta upp. Och det är en del av grundbudskapet här. Att man brukar säga att Sverige var efter andra världskriget, som du beskrev, enorma upprustning i någon relativ mening. Så var vi hyfsat förberedda någonstans 1945-46. Och då var kriget över. Och vi hade klarat oss.
Det finns ju ett uttryck som säger att man alltid förbereder sig på gårdagens krig eller det senaste kriget. Och under Kuwaitkriget på 90-talet så pratades det mycket om att USA bombade med liksom kirurgisk precision. Att, jag menar, att avancerad teknik hade ersatt de här stora värnpliktsarméerna. Och det i kombination sen då med Sovjetunionens fall ledde ju till att bland annat Sverige minskade och la om försvaret. Så vi förberedde oss på ett nytt Gulfkrig och sen så invaderar Ryssland Ukraina.
Ja, och framförallt det första Gulfkriget och viss mån det andra 2003 också tycktes visa det här att det högteknologiska kriget är det är framtidens melodi. Man ska komma ihåg att det förstod ju inte ens amerikanerna. När de laddade upp 1990-91 då hade man dragit ihop en koalition med ungefär 700 000 soldater i Saudiarabien. Från ett stort antal länder. Och sen lyckas man knäcka irakerna ganska fort med teknisk överlägsenhet. Detsamma gäller i viss mån även det 2003. Va? Men då drar man, precis som du säger, den här slutsatsen. Va? Ja, men då har vi ingen användning för stora mängder soldater. För att en stor krigsmakt, typ det svenska invasionsförsvaret under kalla kriget, kommer man aldrig ha råd att utrusta med de modernaste vapen över hela linjen. Va? Och då måste du välja. Samtidigt märkte ju amerikanerna då väldigt fort, och även britterna och andra i koalitionen 2003, att man behövde boots on the ground. Liksom. Man behövde stora mängder soldater på plats på marken. Annars tappar man kontrollen över. Det spelar ingen roll hur högteknologisk du är i övrigt. Då. Och sen tror jag man ska komma ihåg en sak också med de här två Gulfkrigen. Viktiga erfarenheter, absolut. Men de utkämpades mellan två asymmetriska stormakter. Va? Det mest högteknologiska som fanns i världen vid den tiden. Och sen en vanlig, i någon mening relativt enkel värnpliktsarmé. Som den irakiska, stor ja. Men de två likvärdiga högteknologiska stater hade brakat samman. Då vet man ju inte hur det hade gått. Va? Det har vi inget facit på.
RAF Tornadoes undertook some of the most dangerous missions, striking Iraqi airfields. Later, they switched to high-level bombing of strategic targets. Like this bridge, destroyed with pinpoint accuracy.
Trots all noggrann planering så tenderar de flesta krig att ganska snart börja leva sitt eget liv. Och när krigen en dag väl tar slut, ja, då finns det en slags schablonbild av att krigets slut på något sätt ska återspegla det som en gång utlöste kriget, krigets orsaker. Men det stämmer sällan, säger Lars Eriksson Wolke.
Undantag finns, men krigens slut är inte alltid så där väldigt entydiga heller. Det är så lätt att vi alltid kommer att tänka på Europa 1945. Oerhört tydligt vem som vann och vem som förlorade. Och sen kan man diskutera då förloppet dit. Men icke desto mindre. Och det gör ju att övriga krig, så att säga, de vet vi inte hur de ska sluta. Det enda man kan säga är att det är ytterst få krig som där du kan titta på resultatet och utgå och jämföra det med orsakerna till att kriget började. Det rör sig alltså i sin egen fåra.
Och ju fler döda, desto svårare att nå fred, paradoxalt nog.
Ja, det är både logiskt och paradoxalt. Vi hade ju ett par medlingsförsök, bland annat av USA, 1916 under första världskriget. Och båda sidor ansåg uppenbarligen, det var ju inget man sa högt då, men att vi har redan förlorat så många att om det här liksom slutar oavgjort, hur ska vi förklara för de anhöriga varför det gick som det gick? Va? Och att vi inte kom längre. Och så att det blir ju en förbannelse också på något sätt.
Vilka skillnader finns det då att planera ett anfallskrig jämfört med att planera för att kunna försvara sig?
Anfallskriget är ju i någon mening enklare. Allt med kraftiga situationstecken. För då väljer man ju själv att man ska starta det. Man väljer när och var, så att säga. Va? Och med vilka medel också. Den andra måste ju sitta och fundera på vad ska vi försvara oss mot? Var ska vi försvara oss? Och det är därför det växer fram det här enorma invasionsförsvaret. För det var stort under kalla kriget. För det gällde liksom att täcka i olika riktningar. Det är ett stort land och så vidare. Men det sagt betyder ju inte att anfallaren har det enkelt. Det är hur många anfallskrig som helst som går överstyr. Och som resulterar i saker, förluster och så som man aldrig hade tänkt sig. Eller planerat. Eller ens var villig att ta. Man kan ju spekulera, för det blir bara spekulationer. Hade Ryssland verkligen dragit igång det här 2022 mot Ukraina, och man hade förstått att det fanns en påtaglig risk att det skulle utvecklas som det här det gjorde och har gjort. Sannolikt inte, men vi vet naturligtvis inte. Men för ryska planerarna så var det ju, man hade hybris. Man trodde att men det här är 2014 när vi tog Krim. Men det var en helt annan motståndare än man mötte.
Dåliga underrättelser, dåliga planering. Alltså, vad gjorde Ryssland för fel?
Underrättelser, jag tror att de missförstod. Det är inget unikt med det här kriget.
Nej, alltså, i vilken utsträckning färgas krigsplaneringen av sånt som politiska eller ideologiska övertygelser? Alltså en slags bias som riskerar att leda en fel? Är det vanligt?
Det finns ju där hela tiden. Man har sin egen världsbild och utgår från att det kommer att bli på ett visst sätt. Då. Titta på japanerna som när de anfall Pearl Harbor 1941 för att liksom chocka USA och få dem att gå med på förhandlingar. Chockade blir amerikanerna, men de blir också hämndlystna och det grövsta. Va? Och det är bara att lyssna på Roosevelts tal till kongressen dagen efter, då, när han förklarar krig mot Japan. Då, eller förklarar att det råder krigstillstånd. Det är japanerna som har dragit igång det. Då borde de ju insett att Vi har ju missuppfattat fullkomligt. Den japanske marinchefen Yamamoto, han hade ju pluggat i USA. Så han var mycket orolig innan för att det här kommer att gå åt pipsvängen. Va? Det blir fel effekt. Men man gjorde som man gjorde.
Och om man från japanskt håll då var färgad av liksom politiska eller ideologiska eller vad det nu var, övertygelse, så gäller ju att man från amerikansk håll, som man ofta verkar vara genom historien, inte har haft rätt underrättelser, alternativt inte kunnat tolka underrättelserna rätt. För jag menar, det gäller ju attacken mot Pearl Harbor som kommer ju som en överraskning som du säger, men det gäller ju också sånt som Kubakrisen, den ryska invasionen av Ukraina, Hamas attack mot Israel 2023. Verkar också vara ett genomgående där att inte bara ha underrättelser utan också kunna tolka dem rätt.
Ja, och det är ju det som är så otroligt svårt, och det är ju inget land som kan brösta sig så att det här är vi duktiga på. För alla har ju gjort det här misstaget. Israel inför oktoberkriget 1973, då var det ju så, det bröt ju ut i 6 oktober, redan mot på försommaren samma år så hade amerikanerna varnat Israel för att det finns stora risker att Egypten och Syrien kommer genomföra ett anfall. Men då sitter man i den här situationen precis som Sverige var. Vi hade ju under kalla kriget en väldigt bra underrättelsetjänst, inte minst radiospaningen. Vi kunde då sommaren 1968 så kunde man då rapportera att nu hade Warszawapakten dragit ihop så stora förband runt Tjeckoslovakien att de har stor kapacitet att genomföra en invasion. Detsamma sa man 1980 under solidaritets framväxt, att nu har ryssarna laddat upp vid gränserna. Men då kunde man bara säga att de har förmågan, men vill de? Och det är svårare, då ska man vara den här lilla flugan på väggen inne i Kreml eller någon annanstans som läser av viljan och när tar de beslutet.
Och i botten av detta så ligger den här kanske smått naiva uppfattningen, men som jag i alla fall kan känna igen mig väldigt mycket i. Det är väl ingen som är så, ursäkta språket, jäkla dum i huvudet så att man vill starta krig. Alltså man vill ju inte se att det faktiskt finns de som vill starta krig.
Ja, och har man den ytterst mänskliga grundinställningen så då förstår man ju inte fullt ut de som kalkylerar med ett krig och ser detta som en potentiell vinst då. Och ibland kan man ju då inför Ukraina så hade vi ju stora övningar då i Belarus, mellan alltså ryska och belarusiska styrkor. Och då var ju egentligen alla anfallsförbanden mobiliserade. Man sa att ja, men det här är en övning. Eftersom man förstod att skulle man bara mobilisera vid Ukrainas gränser, då skulle det vara för tydligt då. Och ända sedan sommaren 2021 så varnade ju västländska underrättelsekällor och en del ukrainska också, om än inte alla, för att det här kan sluta väldigt illa. Men just det här att man också, när saker och ting är uppenbara, då måste man på något sätt försöka dölja det fast det inte går att dölja. Ett bra exempel är ju tyska anfallet på Sovjet 1941. Då, när man för över stora förband till ockuperade Polen. Det är klart ryssarna såg det här. Va? Och då förklarar tyskarna för Moskva att ja, men det här det finns rejält med övningsterräng. De här förbanden måste övas, de måste reorganiseras efter fälttåget i Västeuropa och så vidare. Det låter ju jättelogiskt. Men någonstans finns det en brytpunkt. Va?
Ett sätt att planera för krig är ju genom krigsspel eller simuleringar. 2023 så publicerades i USA ett sånt krigsspel som simulerade en kinesisk invasion av ön Taiwan, som ju är en annan krutdurk i världen. Vad visade den simuleringen?
Den visade egentligen att Kina hade, eller har, tillräckligt med förmåga, militär förmåga, att spärra av sjövägarna in till Taiwan. Det kommer att bli stora förluster för dem. Och nu potentiellt att man USA försöker slå sig fram till ön, så att säga. Och då kommer man ju egentligen mycket enkel slutsats. Om amerikanerna med vapenleveranser eller med egen trupp ska hjälpa Taiwan, då måste de finnas på plats innan det första skottet skjuts. Vilket i sig naturligtvis skulle göra kineserna vansinniga om man börjar föra in amerikansk trupp i, så att säga, fredstid till Taiwan. Men det är en annan historia. Och det är samma resonemang som när det gäller Sydkorea. Man hade dragit tillbaka de amerikanska trupperna från Sydkorea 1950 när Nordkoreas anfall kom och Koreakriget inleddes. Så amerikanerna fick liksom kämpa sig tillbaka. Det gick då, men det var väldigt kostsamt. Och med Kina vet man ju inte om det ens skulle gå.
Och då, som du säger, så alltså man riskerar ju att eskalera situationen om man går in när det fortfarande är någon form av fred i området och, ja, och liksom förstärker. Alltså, vad drog man för slutsatser, eller vad drar man för slutsatser av den här simuleringen? Hur ska man agera och planera?
Den rimliga slutsatsen är ju att man förser Taiwan med vapenleveranser. Amerikansk trupp, det skulle inte fungera helt enkelt. Jag tror då skulle man gå över gränserna ur Pekings synvinkel, alldeles oavsett vad man tycker är rätt och fel. Men, och sen på andra sätt försöka avskräcka kineserna.
Och då ett sätt att avskräcka är ju, som många har påpekat, att inte låta Ryssland vinna i Ukraina till exempel.
Självfallet. Ja.
Det finns många olika saker som kan spela in i krig, och det kriget tenderar att liksom börja leva sitt eget liv. Men vilken är den, om det finns någon sådan, vilken är den enskilt viktigaste faktorn för att nå framgång i ett krig?
Tur. Ja, det låter jättelättköpt, va? Men alltså, för att kunna ha tur i krig så måste du ju också ha vara hyfsat förberedd. Du ska ha hyfsat väl utrustade förband, utbildade befäl och soldater. De ska vara motiverade. Och då kan turen i bästa fall klicka in, va? Men bara tur kan man inte leva på. Naturligtvis inte.
Men det var Napoleon sa väl det när han fick frågan om han skulle ta sig an någon officer. Frågan han väl, har han tur?
Ja, vilket ju lätt att missförstå. För han menade sannolikt, är han så militärt skicklig att han har fingertoppskänsla för vad som bör göras i ett visst läge? Och ta chansen. Kan han se möjligheter, vågar han gripa efter dem, och har han då tillräckligt mycket tur att han har förberett sig och gjort det på rätt sätt? Då? Det är ett antal om på vägen. Va?
Och vad är det som sen förmår då den enskilde soldaten att, jag menar, det här med att delta i strid helt enkelt, att döda och riskera att själv dödas?
Ja, det är oerhört svårt att förutsäga. Jag menar, man brukar ju prata om politisk övertygelse, patriotism, religiösa motiv och så vidare. Och sånt kan ju alltid finnas med. Det ska man inte underskatta. Men jag tror att man har ändå lärt sig av 1900-talets krig och intervjuer med soldater och så, att lojaliteten med kamraterna, man sviker inte dem. Sen ska ju tillräckligt många av kamraterna ha samma känsla. Men det är det här kittet som håller ihop förbanden, även de små förbanden. Sen någonstans finns det ju en brytpunkt, självfallet. Men det skulle man säga. Så det finns ju bra memoarer av, det är väl William Manchester som skrev en biografi över John Kennedy och bland annat. Att han var i marinkåren på Okinawa, blev sårad, skickad iväg. Men han blev inte särskilt svårt sårad i någon relativ mening. Och han begärde att få komma tillbaka till fronten. För Stina pågick fortfarande. Så att jag kan inte svika kompisarna. Jag måste tillbaka och dela samma faror med dem. Och det gäller nog i de flesta krigsmakter.
Men vad händer då när man, som USA gjorde i Vietnamkriget, efterhand började, istället för att liksom rotera hela förband, så började man ersätta enskilda soldater som hade stupat. Vilka konsekvenser fick det då?
Då börjar det här krackelera. För ja, men lojalitet mellan kamraterna, den växer ju också fram successivt. Det går inte på 24 timmar då, oavsett vad man upplever tillsammans. Och där missade ju amerikanerna någonting som gjorde att stridsviljan blev mindre och mindre i de amerikanska förbanden, samtidigt som vi har det här, det är första tv-kriget då. Där anhöriga kunde kontakta soldaterna och fråga, vad håller ni på med? I alla fall som tv-bolagen rapporterar. Och det senare just när att anhöriga kontaktar soldater under pågående krig och har kritiska frågor. Vi hade ju under Kongo-insatsen på 60-talet, svenska FN-insatsen, så var det ju en del reportage i svenska tidningar, bland annat den bildtidningen C, som drog på ordentligt om att svenskar utövade våld mot civilbefolkning, man var rasister och det ena med det femte. Och anhöriga läste det där och började skriva brev och fråga, vad är det som händer? Och då, även om man förnekade det, för det var ju bubblor bara, eller lankor då, så det blir alltid något som sätter sig. Och det påverkar bilden av kriget och självbilden för de som slåss.
In the 5 years since the Vietnam buildup began, almost 2.25 million American servicemen have gone there. And they are still going at the rate of about 12 plane loads every week. Like the rest of us, though more personally, of course, they too are caught up in the great debate over the Vietnam War. Should we be there? Are we asking them to do what's right? Is it worth the time it takes out of their lives? Is it worth, possibly, the sacrifice of their lives?
När man pratar om krig på det här sättet så är det lätt att få intrycket att de flesta soldater deltar i strider. Men så är det inte. Det är ju mycket annat som behöver planeras för och göras under ett krig. Inte minst kring logistiken. Alltså att få sånt som transporter, tillgång till mat, bränsle, sjukvård och ammunition att fungera. Till exempel så kunde den amerikanska armén krigsåret 1943 räkna 7,5 miljoner man. Men det var bara 1 miljon av dem som betecknades som stridande.
Ju mer teknologisk en krigsmakt är, desto mer sånt där underhåll behöver man. Och ännu längre tillbaka i leden så att säga, ammunitionsfabriker och sånt där, som inte minst första världskriget visade behovet av hundratusentals anställda, inte minst kvinnor, både framförallt i Tyskland och Storbritannien och Frankrike. Ja. Så att bara för att man har en, man jämför staplar, ja men det landet har så många soldater, de andra kan mobilisera så många, så betyder ju inte det att man får fram till så många effektiva soldater i stridande förband då.
Och det blir ju intressant också när man räknar stupade, för bland de sårade och stupade så återfinns ju nästan alla bland de stridande soldaterna. Vilket innebär att om man istället då för att räkna stupade som andel av hela armén räknade stupade bara bland de soldater som deltar i striden, då måste ju siffrorna bli skyhöga.
Då var ju, om vi nu talar då andra världskriget, för både britter och amerikaner, då var ju siffrorna eller procenttalen för förluster räknat samma nivå som under de värsta slakterna på under första världskriget. Då.
Bland frontsoldaterna alltså?
Ja. Mm.
Och nu pratar vi ju stora invasionskrig och världskrig. Vi pratar Ukraina, Taiwan, Israel, Hamas. Men en annan sak som du skriver om är ju att vi ofta just stirra oss blinda på vissa krig men glömmer andra. Kongokrigen för några årtionden sedan, åren runt millennieskiftet, ungefär skördade ju 4 miljoner dödsoffer. Eller dagens Sudan där 14 miljoner människor tvingats på flykt sedan krigsutbrottet 2023. Alltså varför flyger vissa krig under radarn på det sättet?
Jag tror det är en nyhetsvärdering naturligtvis, men det gäller ju också att komma åt en plats att rapportera från. Ukraina-kriget är ju inte så konstigt ur ett europeiskt perspektiv. Det är ju grannen då. Men annars handlar det nog mycket om att man inte har tillgång till eller vill ta risker. Jag menar att vara journalist i Sudan är inte det. Det är ju naturligtvis livsfarligt. Det avskräcker inte alla journalister. Men det, ändå så, jag tror att det momentet finns med, va? Och sen är det, jag menar, ju närmare dig själv konflikten är, va? Desto mer intressant blir den.
Sen är ju de här krigen som flyger under radarn, jag tänker just på uttrycket flyga under radarn, alltså det är ju sällan moderna stridsflyg eller radar för den delen om man så vill. Alltså det är ju inga, det är inga högteknologiska krig. De är ju ganska banala i någon mening. Alltså ondskans banalitet. Alltså man går ut och hugger ihjäl varandra.
Ja. Ja, men visst är det det. Det är mycket mer dramatiskt med drönare och så. Samtidigt så Ukraina-kriget visar ju en sak, att till början så var det ju ett skyttegravskrig, och det är det fortfarande. Alla första världskriget, enorm artilleribeskjutning. Och det är därför Ryssland till exempel har behövt försöka skaffa sig ammunition från Nordkorea, va? Och amerikanska och europeiska leveranser till Ukraina och så. Och sen kommer ju då dessa drönare som har funnits ett tag, som spelade en ganska avgörande roll i kriget mellan, eller krigen var det väl egentligen, mellan Armenien och Azerbaijan om Nagorno-Karabach ett par år före det här krigsutbrottet då, i Ukraina. Så där fanns ju liksom tecknen då. Men återigen, är det här som är kommer att vara styrande? Man visste att det här fanns en möjlig öppning, va, att det är utvecklingslinje. Och så har vi den här explosionen med drönare som är både väldigt komplicerade och väldigt, väldigt enkla att tillverka. Och då har vi en kombination liksom av Verdun under första världskriget och det moderna luftkriget. Men vad det innebär, den här kombinationen, och inte minst drönarna för båda sidor, är ju det som man upptäckte under första världskriget i skyttegravarna, att soldaterna får ju aldrig koppla av. De blir ju nedmalda rent psykiskt. Och det är ju det som gör att mängden granatchockade, så att säga, med PTSD-syndrom och så, exploderar under första världskriget, va? Det kommer vi naturligtvis att se här i Ryssland och Ukraina också, i den mån man får tillgång till sådana uppgifter. Att aldrig kunna slappna av. Jag menar, 30-åriga krigets soldater på 1600-talet hade oerhörda upplevelser. Men det var också långa perioder utan strider, va? Där de faktiskt kunde slappna av.
Ja, de deltog i, vad var det, 1-3 strider per år ungefär?
Någonting sånt, va? Men här är det liksom dygnet runt, va? Och det läste en gång en brittisk dagbok från Flandern 1917. En brittisk officer som skrev om hur det var. Och han, just det där att man aldrig kunde koppla av. Och skulle man gå på toaletten, då visste man ju att då har tyskarna prickskyttar som har siktat in sig på det här. Alltså du fick all. Och det är samma fenomen som västallierade bombningarna av tyska städer. Där man till slut utvecklades någon form av rytm under andra världskrigets senare hälft. Där man efter att ha varit på arbetet eller varit och försökt handla kommer hem i Berlin till exempel och går och lägger sig så tidigt det går på eftermiddagen för att kunna sova. För framåt midnatt så kommer britterna. Man kunde nästan ställa klockan efter dem. Va? Och då måste man ner i skyddsrummen och det var inte givet att man kunde sova där. Va? Och sen upp några timmar och sen är det förmiddag ljust, då kommer amerikanerna. Va? Och poängen med det här är ju då som svenska journalister bland annat skrev om att folk får ju aldrig sova ordentligt.
Plus att som du skriver om också att det här var ju tydligen mer demoraliserande för soldaterna vid fronten, ja, att deras anhöriga bombades än att de själva låg under beskjutning.
Ja, av det enkla skälet att då kunde de inte, det spelar ingen roll hur mycket de offrade sig, de kunde ändå inte skydda de anhöriga. Och det var naturligtvis fruktansvärt demoraliserande. Och det har du naturligtvis i mindre skala, men icke desto mindre i Ukraina med drönarattacker mot civila mål.
Att planera ett krig heter din bok, men som jag konstaterat i krigets natur ligger att det sällan är vare sig logiskt eller rationellt, och att när det väl har brutit ut så, ja, men då råder ofta kaos, slumpen tenderar att få en stor betydelse. Hur kan man förbereda sig eller planera för kaos och slumpen?
Ja, man kan ju egentligen per definition inte planera. Men däremot ska man vara medveten om att det kommer att hända saker som är helt oförutsägbara och som påverkar situationen. Och vi har ju det klassiska exemplet från 1813 när man slåss mot Napoleon, preussare och andra allierade, inklusive Sverige. Där preussiska och franska trupper möts, fast de inte vet det, i uselt väder i samband med en flodövergång, och sen inser man börjar, soldaterna börjar titta sig omkring och inser att men de här har ju fel uniformer. Och så utvecklas någon form av strid, det blir panik bland franska kavalleriet som rider ner en del av sina egna, och det slutar liksom med att preussarna vinner. Va? Och då säger Blücher, preussiske befälhavaren, till sin stabschef Gneisenau: nu har vi gjort det enkla. Vi har vunnit slaget. Men nu kommer det svåra. Nu ska vi förklara för eftervärlden hur smart vi planerade alltihopa.
Och det sa Lars Eriksson Wolke, professor emeritus i militärhistoria vid Försvarshögskolan, och aktuell med boken Att planera ett krig. Hur de tänkte, hur det blev, från Napoleons tid till vår egen. Och det var Urban Bjørstadius som hade träffat honom. Sist ska vi låta Dick Harrison svara på en lyssnarfråga som knyter an till programmets krigiska tema. Det är lyssnaren Agneta Bratt som råkat höra talas om den så kallade militärgränsen och blivit nyfiken. En buffertzon mellan det kristna Europa och det osmanska riket som existerade i hundratals år. Men vad var det här för område egentligen, undrar Agneta. Och Dick Harrison vet svaret.
Militärgränsen, eller på latin confinium militare som det heter, det är en bred och långsträckt zon som skilde det kristna habsburgska Centraleuropa från det osmanska riket på Balkan. Och alltså det är från början en militär zon för att skydda Centraleuropa från turkisk invasion. Och som sådant ett bålverk mot orienten som det övriga kristna Europa vilar sig mot. De som bor där har då speciell uppgift att vara de första som rusar till gränsen och kämpar ifall turken kommer. De är fria bondesoldater och de får en hel del, vad ska man säga, privilegier för att de ska ta på sig den tunga plikten. Framförallt så är de helt immuna mot livegenskap och godsägar förtryck. De slipper en hel del skatt. De har religionsfrihet, många av dem är ortodoxa serber som har flyttat hit, bryr sig inte österrikarna om, de accepterar det ändå. Det viktiga är att de kan slåss och ställer upp. Så det här är en bondekriga befolkning. med extraordinära rättigheter som i några hundra år håller Europas första värn mot eventuella anfall från sultanen i Konstantinopel. Och det här växer fram successivt. Det börjar i Kroatien på 1500-talet, Adriatiska kusten upp till floden Drava. Där inrättar man det här. Många serbiska flyktingar som bosätter sig. Sen bygger man ut den i Slavonien 1702-1703, Banatet 1740-talet, Transsylvanien 1760-talet. Och sen när man är klar, då har du alltså ett sånt här stockt, brett bålverk från Svarta havet till Adriatiska havet med såna här fria krigande bondesoldater. Det här fick ju demografiska följdverkningar och vi kunde se det mycket tydligt på 90-talet, 1990-talet under de jugoslaviska krigen, då en hel del serber visade sig bo långt norr om Serbien, inne i Kroatien och Bosnien, och det hade de gjort sedan de flyttade dit under den här turkiska framryckningen. Man talade om Krajina-området, Krajina-serber. Bosnien-serber vid Banja Luka till exempel är också ett exempel på vad de flyttningarna av folk ledde till. För vårt vidkommande vad gäller Sverige så tvingades vi möta många av de här under 30-åriga kriget. De kallades de kroater som samlingsbenämning, och det var några av Habsburgarnas allra dugligaste krigare som satte åt svenska armén och många andra under 1630-40-talen. Sen, när man inte behöver vara rädd för Osmanska riket, när turkfaran inte är akut, alltså 1760-talet och framåt, då upphör successivt den militära funktionen att vara den essentiella. De här bondesoldaterna bor ju kvar, men de förväntas inte rycka in som brandkårsinsatser vid nästa turkisk invasion, för det kommer inga. Utan istället övergår den här gränsen mer och mer till att prioritera sin medicinska funktion. För det här var inte bara militärt skydd, det var även karantänskydd. Och det finns ingen karantänbas i världshistorien som har varit lika lång, omfattande och antagligen framgångsrik som den här militärgränsen. Här hade man karantänstationer, man måste stanna ett tag innan man fick åka vidare, framförallt var man rädd för att släppa in pesten. Och som sån fungerade den här militärgränsen betydligt längre än den fungerade som ren militärgräns. Upplösningen på den kommer därför långt efter att turkarna har upphört att vara ett hot. Först på 1850-talet lägger österrikarna ner militärgränsen. Då behövs den inte ens som karantänlinje.
Du säger att man ville ha folk som var duktiga på att slåss då, kroater, serber till exempel. Ofta fick de liksom nytta av sina färdigheter där. Alltså detta namn, militärgränsen, hur militäriskt eller farligt var det att bo där?
Det här var fram till 1700-talets mitt en reell fara. Fram till 1683 så håller ju Osmanska riket på att göra stora offensiver, ofta rakt in i Ungern och Kroatien, erövra gränsstäder, rycker fram mot Wien, och hotet och risken för att de ska göra det finns kvar en bra bit in på 1700-talet. Och då är det här, det är ingen lätt förpliktelse att ställa upp som bondesoldat, du måste verkligen visa vad du gick för. Och det var konstanta träningar i militär förmåga, styrka, beredvillighet och samtidigt också någon sorts, alltså identitet. Du var ju stolt över att vara det här värnet. Vara några av bondeeliten i Europa. Det var lätt ofta att rekrytera dem till krig för att de hade den här starka identiteten av att detta är vi. Vi skulle kalla det för machokillar idag, och det var de tvungna att vara. Vi har idag svårt att föreställa oss att Turkiet slutar någonstans vid Österrikes gräns, men så var det ju hundratals år. Och därför så behövde verkligen Habsburgarna rekrytera folk. Och när då unga serbiska familjer och krigare drar sig norrut och vill ha nytt land, då kan man kräva det av dem. Och då får vi den här dealen att visst, ni får bo här, i gengäld förväntas ni ställa upp och i gengäld tolererar vi allt ni gör. Och så fick man en sån här mix av skattebefriande, ingen livegenskap, men i gengäld stenhård militärtjänst.
Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet. Och mejla gärna dina egna historiefrågor till honom på adressen historia@sverigesradio.se. Tobias Vanlid heter jag, och vi hörs snart igen.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.